podden har vi lovat att det är AI som gäller. Det börjar vi redan med 2018 tror jag, och sa det att nu är det väldigt mycket avsnitt varje år om det här med AI. Och det har vi lovat och vi har hållit det, och nu är det dags för någonting som har varit igång och varit på våra läppar länge. Vi har gjort flera avsnitt om det redan nu. Generativ AI. Välkommen till podden, Carl.
Nej, tack så mycket.
Och generativ AI har många olika åsikter om vad det är för någonting. Så att hela alltet handlar om här nu, Carl, att liksom tappa lite i vad du tycker. Eller vad är generativ AI för dig, helt enkelt?
Ja, men absolut. Jag ska nog säga att för mig är generativ AI en revolution som följer efter ett jättestort tech-genombrott som vi precis har bevittnat, liksom. Det är, om man ska ta det superkort.
Men är det så revolutionerande? Alltså det här har vi hört flera säga. Varför är det här bättre revolution än någon annan revolution?
Ja, men precis. Och varför är det så betydelsefull? Jag skulle nog säga så här, att de stora tekniska genombrotten vi har haft genom åren, de har handlat faktiskt mycket om samma sak. Vi har fått ett nytt gränssnitt som ger oss tillgång till data. Och det är tillgången till data som är nyckeln. Det är nyckeln till att kunna ta kloka beslut. Tittar man liksom på de tidiga operativsystemen i början av 80-talet, då gav de oss ett gränssnitt som gav tillgång till data. Ett nytt gränssnitt. Och då fick vi se PC-revolutionen. Tar vi liksom mitten 90-talet eller liknande, första webbläsarna, internetrevolutionen. Jag tror ingen kommer någonsin glömma vad som hände 2007. Vi fick vår smartphone och den ledde till app-revolutionen. Alla dessa revolutioner har egentligen varit en följd av att nya gränssnitt har liksom gett oss ett nytt sätt att få tillgång till data. Då. Vad händer då i slutet av 2022? ChatGPT, det som låg på allas läppar under hela 2023. Och det som var ett genombrott, det var ju att det var ju den första stora språkmodellen som fick en enorm genomslagskraft. Det här skulle vi kunna prata hela dagen om, det har vi inte riktigt möjlighet till, men jag menar 100 miljoner användare på mindre än 2 månader, det var ett jättegenombrott. Men vad är då det gemensamma nämnaren? Återigen, det är ett nytt gränssnitt som ger oss tillgång till data. En gång till, och det är ju det som är nyckeln till det hela då. Många menar ju att det här är större än alla tidigare nämnda. Eller sådär. Och här kan vi ju förlita oss på dem som har koll på läget. George Colonial som grundade Forrester menar att det är den största teknologiska innovationen i våran livstid. Det är stora ord.
Men de här 100 000 människorna, vad var det de fick för upplevelse utav det här du tog ChatGPT? Alltså, det känns ju bara som att de, wow, jag skriver in en text och så blir texten mer.
Det var på mindre än 2 månader 100 miljoner användare. Wow-effekten kom egentligen ifrån att vi fick ett nytt sätt. Alltså vi är inte vana vid det här. Alltså alla som någon gång har använt en sån här smart assistent, kanske Google, Alexa eller Siri eller någon av de andra, har nog många gånger känt att det där var inte riktigt vad jag frågade. Eller varför kan du inte svara på det här? Eller sådär. Så jag tror först och främst var det en aha-upplevelse när man var liksom, wow, den förstår mig. Det finns ett ganska roligt viralt klipp som brukar cirkulera där det är en intervju där någon påstår att egentligen är jag bara GenAI autocomplete. Och jag kan hålla med till viss del. Det är bara autocomplete. Men om du ska kunna ge ett svar, då måste du ha förstått frågan. Och det är väldigt komplext att kunna förstå frågan.
Det var det första jag hör. Autocomplete, det var bra. Men alltså, en del kan känna att de får superkrafter. Ja, det är skillnad mellan autocomplete och superkrafter, tycker jag.
Ja, nej, och alltså vad min syn på det här, alltså, det här är en revolution. Det här kommer helt förändra hur vi interagerar med teknologin. Den här är större än alla andra tekniker genom de sista 40 åren. Och det här kommer driva den digitala transformationen de kommande 15 åren. Så det här skakar verkligen om saker och ting.
Men vänta, alltså varför då? Alltså är det för att data svarar så bra på vad vi menar och förstår och kan prediktera vad vi vill göra?
Ja, men framförallt tror jag det är att det är tillgången till data som ger oss möjlighet att kunna ta kloka beslut. Och här får vi, man kan se generativ AI lite grann som en accelerator. Det är skillnad mellan en skruvmejsel och en batteridriven skruvdragare. Men sen tycker jag inte att man ska fastna för mycket vid bara det här med hastighet. För det är lätt att vi hamnar i det träsket. Men nu går allting bara mycket snabbare. Men det är också, handlar såklart om kvalitet. Och det finurliga här, det är att man behöver inte lära sig någonting nytt för att kunna använda generativ AI. Ett naturligt språk. De flesta har ju ett språk. Och då kan man ge instruktioner på det språk man redan har med sig. Och det är lite häftigt.
Men vi har tagit upp som exempel då på generativ AI, så tror jag nog att de organisationer som jag pratar med, vi fattar ChatGPT, jag använder det ett tag och sen så, eller till det som vilket verktyg som helst. Kan du ge mig några mer exempel där generativ AI gör skillnad, alltså goda exempel?
Absolut. Generativ AI kan appliceras på många olika sätt. Vi kommer nog kanske idag prata mest om textbaserad, men det cirkulerar väldigt mycket videos nu bland annat, hur man från text till video och vad det innebär. Kommer man kunna arbeta med att ta fram stockfotos i framtiden, eller är den yrkeskategorin försvunnen? Vem vet. Men jag tror så här att riktigt bra exempel på nytta med Gen AI, det är när man automatiserar tidskrävande uppgifter. Och speciellt när det handlar om språk. Och det som är lite häftigt tycker jag, det är, jag tror att det var han, Andrej Kapater, en av grundarna av OpenAI som ligger bakom ChatGPT, som myntade det här att det hetaste nya programmeringsspråket är engelska. Men det är ju faktiskt sant. Sen är det inte helt sant, för du kan faktiskt prata svenska eller tyska eller sådär. Det är ju en stor språkmodell, så den kan ju annars språk. Men det är inte det han menar. Han menar att vi längre inte behöver lära oss ett programmeringsspråk. Och så är det. När man interagerar med exempelvis ChatGPT, så kallas det ju att man promptar. Och är man riktigt duktig på det, kan man prompt engineering. Det vi kommer att se framöver, det är mer av low prompt eller no prompt. Och det är ett sätt att kunna använda Gen AI utan att vara ett riktigt S på prompt engineering. Alltså behöver man inte själv, kan man liksom konstruera eller designa de här frågorna eller påståenden, utan man får hjälp med det med olika typer av verktyg. Det kommer vi få se mer och mer av.
Du har sagt autocomplete, du har sagt, vi har pratat chatt här. Det fanns ju och finns, man kan chatta med kundtjänst och sådana saker. Kommer sådana processer att bli bättre? Alltså kundtjänst, dokument som man har lagrat. Är det konkret bra exempel som kommer bli bättre på vad vi känner igen sedan tidigare?
Ja, absolut. Där kommer det ju vara en vansinnigt stor skillnad. Jag tror att den största skillnaden är inte bara i träffsäkerheten och kunna leverera bra svar, men också att en upplevelse kan bli personlig för dig. Att det här systemet vet kontexten, vem du är, vad du kanske har för preferenser eller liknande. Om du exempelvis alltid är ute och reser med en förvald leverantör, så kan systemet känna till detta och skräddarsyra så att din resa alltid handlar om det. Men om man tittar mer industriellt då, och liksom Gen AI-tillämpningar för företag och organisationer som vill automatisera liksom de här tidskrävande uppgifterna. Kan man ersätta personer med datorer nu då? Det är ju en sån här fråga som dyker upp. Eller sådär. Och riktigt så enkelt är det inte. Vi kan få fantastiska resultat när vi använder Gen AI, men det är fortfarande så att du behöver ha en domänkompetens och kunna avgöra och kunna utvärdera resultatet. Eller så. Annars vet du ju inte om det som är genererat faktiskt är bra eller inte. Det kommer vi inte ifrån.
Det jag har sett i undersökningar och läst på, det är väl att de juniora människorna som kommer till en bransch och kan kanske så här lite om processen, eller ganska lite om en process, får bättre genomslag med till exempel ChatGPT eller liknande typer av tjänster än de här seniora som har varit med i processen ett tag och kanske har den här kritiska synen på det. Nu pratar jag inte kvalitet här, utan jag pratar om nog, nu är jag inne på hastighet igen tror jag. Är det där vi är nu, alltså att få en acceleration för de juniora som vi tar in i våra organisationer?
Jag tror att man lite grann underskattar möjligheterna om man begränsar till det, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror nu så här att det är inte bara att du kan få hastighet, men du kan också såklart också i interaktionen få förståelse för vad du håller på med. Om jag gör en input och jag får en output, och outputen är, jag tycker att det ser kanonbra ut, jag kanske inte är en ämnesexpert, men jag vet ändå ungefär vad jag förväntade mig, men den här var så mycket bättre. Det jag tycker är en av styrkorna här är att du kan ju få hjälp att förstå varför. Du kan ju ha en dialog här och säga, okej, jag förväntade mig det här, varför ser det ut på det här sättet? Och helt plötsligt lär du dig någonting på en mycket djupare nivå, och så framförallt så är det ju helt skräddarsytt utifrån dina förutsättningar med vad du kommer in. Och det här gäller faktiskt också våra lite mer seniora, de som har varit med lite längre. De kan också få lite aha-upplevelser just därför att du har ju den samlade kunskapen som de här modellerna är tränade på är ju helt enorm. Så även om du är riktigt duktig och har varit med som barn och edenhös, så kommer du garanterat att uppleva att oj, det där hade jag faktiskt själv inte tänkt på.
Och när du förenar det som är de här publika modellerna med kanske att du även adderar det materialet som har alltid funnits hos dig i organisationen. Det kan vara sånt som inte har visats publikt, alltså något intranät eller manualer på massa maskiner och sånt där. Där har jag sett de kraftfulla förlösande lösningarna. Mm. Alltså, wow, äntligen så fick vi ordning på det här dokumenthavet här, eller intranätet som vi ändå skulle byta ut eller något sånt där. Där har jag känt så här, nu kändes det som att nu fattar vi vad vi ska kunna ha det här till i organisationen också.
Sen är det till syvende och så sist att företag och organisationer har en väldigt olika mognadsgrad när det kommer till generativ AI. Vissa står fortfarande vid polkanten och kanske doppar lite grann och är fortfarande lite tveksamma. Är det här en bra idé? Är det en hype? Är det någonting vi ska investera i? Är det här värt vår tid? Medan vissa andra är redan runt och plaskar runt och testar på många olika sätt. Det är inte sällan jag får frågan, men hur ska vi göra för att komma igång? Hur ska jag kunna lyckas med GenAI? Var börjar vi någonstans? Absolut ska man börja smått, men jag tror också att man ska tänka lite grann att göra det på ett bra sätt. Det är ju nämligen så att det har varit historiskt en stor utmaning med datasäkerhet, integritet, etiska frågeställningar och så vidare. Så jag tycker att det är en bra idé att ha ett ganska stabilt transparent ramverk på plats när man ska göra detta. Framförallt i en produktionsmiljö där man använder data som kan vara känslig eller sådär då. Så det är en bra idé att göra. Och har man inte den kompetensen själv, vi har inte det i vår organisation, i vårt företag, då är det bra att kroka arm med någon som har gjort det förut.
Men du menar med plattform, det är att kunna sätta de här vad heter det, gränserna mellan det här är det som är vårat IP, det som inte vi vill avslöja för någon annan. Och det här är alla de här förträffliga tränade modellerna som finns öppna, om det är OpenAI, alltså ChatGPT, eller någon annan modell. Är det det som är din plattformen du menar? En del av plattformen?
Ja, det är absolut en del av plattformen. För det är det är så vi behöver samma, vad ska man säga, samma approach här som vi har till när vi gör all annan mjukvaruutveckling. Vi måste göra det inom ett tydligt och säkert ramverk eller sådär. Det behöver finnas en hel del guardrails på plats för att man ska kunna göra det. Och det, de allra mest uppenbara, det är ju det här att data inte ska användas för att träna andra modeller och därmed tillgängliggöras. Det är en del av det. Men också i vilka miljöer. Det finns ju en del företag och organisationer som har extremt tuffa både lagstiftning och policies som dikterar för hur man får jobba med mjukvaruutveckling eller sådär. Och det låter som att det är mycket att ha koll på, och det är det. Därför är det nog bra kanske göra det tillsammans med någon om man själv inte är väldigt långt fram i sin resa med GenAI.
Och rätta mig om jag fel, är det också en liten förlösande och enkelhet i generativa AI-sammanhang att få struktur på sin data, alltså kanske inte all data, men mycket av det som man har gjort kanske innan generativ AI kom in i bilden är att vi tar tag i den där datan sen, för den är, vi måste tvätta den och vi måste kanske byta ut ett system här borta och sådär. Är generativ AI ibland en liten våtfilt också som fixar till lite sånt där? Jag hade ju det här med intranät till exempel, ett exempel. Att köra igenom ett intranät och göra den helt plötsligt intelligent och vi behöver inte byta ut. Tycker jag var ett bra exempel som jag hörde någon organisation hade gjort.
Ja, men det skulle absolut kunna vara. Och så är det ju. Jag tror dock att ingångsvärdet ska nog vara, hur skapar vi ett bra affärsvärde här egentligen? Så om vi tar det liksom, min filosofi är att man ska arbeta med innovation från ett empiriskt och datadrivet perspektiv. Så liksom, nu vill vi bli konkreta, nu vill vi komma igång, hur gör vi? Då keep it simple, börja med att identifiera ett problem, testa lösningen, säkerställa att lösningen ger ett affärsvärde och skala upp först när du ser att lösningen ger önskad effekt. Det tror jag är ganska bra steg att göra. Då är det enkelt, agilt, empiriskt, datadrivet. Då vet vi vad vi jobbar med.
Och nu har vi pratat fram och tillbaka här. Men bara för att säga på slutet, sammanfatta lite Carl. Hur ska vi lyckas med det här med generativ AI nu när vi kastar oss in i revolutionen?
Ja, men exakt. Jag tror att det är få företag och organisationer som kan göra detta själva. Det är nog bra att ha en partner med sig. Nu är jag ju såklart något partisk. Jag är en del av Society. Men då ska jag vilja komma med en liten uppmuntran eller så här. Oavsett vem din tilltänkta partner är i detta. Att faktiskt titta lite närmare bortom de här snygga PowerPoint-modell-presentationerna. Det är lite sådär, i en PowerPoint så ser allting väldigt enkelt ut. Men då är det nog bra att faktiskt våga ställa frågan. Vad är det ni har gjort så här långt? Kan jag få se konkreta exempel på det ni pratar om? Jobbar ni med detta idag? Det tror jag är lite bra att ha med sig. Så att man väljer med omsorg. Och då kan man göra det på ett sätt som man ligger helt i linje med både lagstiftning och policies, datasäkerhet, etik och alla de här lite.
Och här någonstans med 20 minuter generativ AI. Vi har lovat lite länkar och lite mer i textform också tillhörande det här avsnittet. Carl, är det någonting du vill tillägga så här på slutet som vi har glömt?
Nej, men jag funderar på, det kan vara kanske lite kul att prata lite framtidsspårning också. Vem visste vad vi skulle ha för ämnen just här och nu? Ja, det är en bra fråga. Men vad är det vi kommer prata om i framtiden? Generativ AI, vi har bara skrapat på ytan. Vi kommer se så mycket mer spännande utveckling inom det här området. Vi kommer inte djupdyka i det här och nu, men det jag också önskar och kanske vill se lite mer av, det är ju att man använder generativ AI även inom områden som exempelvis sjukvård. Rätt beslutsunderlag i rätt tid, det kan ju vara skillnad mellan liv och död. Jag skulle absolut vilja se att det inte bara är de här otroligt nischade och extremt leading edge-fokuserade företagen och organisationer som tar ett steg framåt, utan att även myndigheter och andra typer av organisationer också vågar ta ett steg. För nu finns det förutsättningar att göra detta på ett mycket säkert.
Då lär vi återkomma till ett nytt avsnitt om generativ AI inom kort också. Tack så mycket Carl för att du var med i Effekten.
Tack så mycket.